Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Market Makers presenteras återigen av tradingmäklaren IG. Och med IG kan du ta positioner även utanför marknadens öppettider. De flesta av IGs marknader är nämligen öppna dygnet runt, måndag till fredag. Och det innebär att du kan handla aktier, index, råvaror, valutor, kryptovalutor och så vidare så fort en möjlighet dyker upp. Dessutom kan inte din position knockas när den underliggande marknaden är stängd. Så det är schysst.
Upptäck IGs utbud och smidiga handelsplattform på IG.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with their rate bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och du Fabian, vi närmar oss avsnitt 200. Det är inte illa, det här är avsnitt 199.
Ja, spännande, spännande. Och vi kommer komma med intressanta nyheter nästa vecka.
Ja, det är ju egentligen nästan en rolig grej som vi ska presentera avsnitt 200. Men vi tycker att det, vi hoppas och tror att det kommer bli ganska uppskattat ändå. Och som sagt, en rolig grej som det så fint heter. Vi har andra spännande nyheter också. Men först tänkte jag bara snabbt nämna vad vi ska prata om i veckans avsnitt. Vi har ju valt att ta oss över det stora havet i väst till USA den här veckan. Det har varit väldigt mycket fokus på små svenska bolag. Och nu har ju de blivit total mosade på börsen senaste tiden. Så att, vi får glida oss tillbaka till USA istället. Detta stora, stabila bolag. Nej, men vi ska prata bland annat om ett bolag som dök fram som heter Kaleyra, som jag faktiskt inte hade hört talas om innan. För det är väl ett litet microcap egentligen i USA.
Ja, eller man kan säga så här, det är faktiskt inte ett amerikanskt bolag. Det är noterat på New York Stock Exchange, men det är ett italiensk/indiskt microcap-bolag.
Oj, italiensk/indisk, det är indiskt. Det är ju en märklig kombo faktiskt.
Men det är ett så kallat CPaaS-bolag, Communications Platform as a Service. Man kan tänka till exempel Twitch, vad fan snackar jag om? Twilio eller Sinch.
Just det. Och jag tänkte faktiskt prata lite om RPA, Robotic Process Automation, och hur man kan hitta case på det. Dels är det UiPath som noterades i år som är otroligt intressant. Och så kommer en gammal goding dyka upp där på slutet också, så det blir spännande. Men innan vi går in och börjar prata om den här bolagen så har vi en annan väldigt spännande stor nyhet också. Det är nämligen så att vi har gått in och investerat och jobbat tillsammans med en startup som heter Axier. AXYER. Det ska alltså låta som ett märkligt uttal på aktier. Nej, men det här är en jättespännande produkt verkligen som vi verkligen står bakom och som vi gillar. Och det handlar egentligen om att skapa en plattform för att diskutera aktier på ett bättre sätt. Det är ju nämligen så väldigt många använder Facebookgrupper. Facebookgrupper är jättesmidiga, men kvaliteten är väldigt varierande i de här grupperna. grupperna. Och det finns ju liksom inga egentligen verktyg i Facebook för att prata om aktier på ett bra sätt. Samma sak med Twitter. Vi båda älskar Twitter och det finns väldigt mycket bra med Twitter. Men det är inte byggt för att diskutera. Framförallt är det ju minimalt små trådar och sådana saker.
Exakt, och så vill vi koppla in infoflöde. Man får uppdateringar direkt in i appen, PM och så vidare. Så man har koll på bolaget också. Så man, samtidigt som man diskuterar bolaget så kan man faktiskt ha koll på bolaget man diskuterar. Och tar du någonting som Twitter till exempel, det är ju skithärligt, älskar Twitter, men publicerar någon en analys så försvinner analysen ut på internet och sen hittar man den aldrig igen. Skitirriterande, vi vill att den liksom ska finnas kvar, pinnad, så man kan gå tillbaka, hitta tidigare analyser som har skrivits om de här bolagen.
Precis, och sen ska man ju kunna koppla också allting man säger. Allt för att undvika liksom hås och pump and dump och sådana saker, så är tanken att man ska kunna egentligen, ja, men verifiera allting man säger och bygga upp någon form av trovärdighet. Och dessutom koppla det man säger då till olika PM eller triggers eller vad det är man pratar om för någonting. Så att det faktiskt finns någonting som backar upp det man säger. Så att jag tror ändå att det här kommer bli en bra grej för att bygga en trovärdighet i liksom kommunikationen. Och förhoppningen, som du var inne på också, är att få in bolagen på det här också. Vilket ser väldigt lovande ut just nu. Få in båda för Q&A och sådana saker, så att man liksom får närmare kontakt med bolaget som aktieägare. Jag tror det kommer bli svinbra. Den här produkten kommer lanseras ganska snart. Den kommer förstås inte kosta någonting. Det är inte liksom tanken att mjölka ut pengar och användarna. Utan produkten kommer vara helt gratis. Det kommer framförallt vara en app. Det kommer också finnas dock en webbläsarversion. Och det som är tanken nu, det är att vi jättegärna skulle vilja höra vad ni tycker om det och få feedback från er användare. Och det kan man göra genom att signa upp sig för betan, vilket förstås återigen inte kostar någonting. Och då går man in på aktier.com/beta, och det stavas alltså axyer.com/beta. Det ligger en länk i avsnittbeskrivningen. Och då kan man helt enkelt signa upp sig med sina kontaktuppgifter, och så kommer man få mer information när den här betan lanseras, så att man kan prova den och komma med feedback och med och hjälpa bygga egentligen en bättre plats för att diskutera investeringar och göra bättre investeringsbeslut. Så ni kommer definitivt höra mer om det här i podden, men vi vill ändå lyfta lite nu och som sagt jättegärna se om vi kan få in folk som vill betatesta det här och vara med och bygga det till en riktigt bra plattform. Vi tror att det här kommer bli riktigt bra, och det är någonting som vi verkligen tror på och känner saknas i diskussionerna kring investeringar då.
Ja, med det sagt så kanske ska hoppa in på en snabb disclaimer här. I den här podcasten sker ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process, vad vi kikar på just nu, vad vi tycker är lite intressant och framförallt hur vi tänker. Gör alltid dina egna analyser och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, först ut i dagens avsnitt ska vi prata lite om Kaleyra. Ticker KLR, noterat på New York Stock Exchange. Och det här är alltså ett litet microcap på $430 miljoner.
Det är så bara en halv miljard dollar, ett litet microcap.
Exakt, exakt.
Det är lite andra summor där borta.
Ja, men det är inte så ofta man ser såna här bolag. Och nu för tiden ser man ju liksom bolag noteras på $50 miljarder. Så att
miljarder är nya miljon.
Ja, det är sant. Tack centralbanken. Men i alla fall, Kaleyra är ett italienskt bolag som utvecklar mjukvara för kommunikation och e-handelssäkerhet. Som jag sa tidigare i intro, det är ett CPaaS-bolag, Communication Platform as a Service. Och det här innebär i stort sett att de erbjuder en molnbaserad plattform och API så man kan skapa applikationer för just text- och röstmeddelanden. Och då kan man ju ställa sig frågan, varför behöver man det här? Varför behöver du skapa ett liksom applikation för textmeddelanden?
Det undrar ju alla som inte investerat i Sinch också.
Exakt. Jo, men tänk till exempel när du har bokat ett möte eller din frisörtid, så får du en konfirmation i mobilen, eller när du ska hämta ett paket och få det meddelandet till mobilen. Ja, det är det här Kaleyras mjukvara gör. Exakt det du sa, tänk Sinch, men i mindre format och för andra länder här. Och framförallt så vill ju Kaleyra att sina kunder ska använda den här produkten då för all kommunikation med sina egna kunder, alltså slutkunden. Och det är oavsett om det är text, röst eller video. För att helt enkelt kommer det här förenkla management av slutkunden över tid. Det är rätt jobbigt om du måste ha flera produkter för att kontakta kunden på olika sätt och i olika kanaler. Det här innebär alltså att man vill vara en one-stop-shop för företags kommunikationslösningar. Och det som är intressant allmänt, och det här är både för Kaleyra men också för till exempel Twilio och Sinch och andra produkter, det är att CPaaS-marknaden förväntas växa otroligt snabbt de kommande åren. Förväntas växa med ett CAGR på 30% om året fram till, ja, det är väl förstått i och för sig när man säger CAGR, men förväntas växa med 30% CAGR till 2025. Och som jag också nämnde i början, man är mestadels verksam i Italien och Indien. Och i de här länderna finns det troligtvis väldigt stort utrymme för tillväxt. För här är man ju den största, eller en av de största, om inte den största spelaren. Det påminner på så sätt lite om Epsilon som vi pratade om för någon månad sedan. Som för övrigt kom ut idag med en kanonrapport. Som alla borde läsa om de inte läst den. Men i alla fall, Caleira grundades 1999 i Italien som Ubiquity. Men döptes om till Caleira efter att man köpt upp indiska Solution Infinity 2016. 2018 köpte man upp amerikanska Buck Mobile och man listades på New York Stock Exchange i slutet på 2019. I juli 2021 så köpte man upp den USA-baserade meddelade tjänsten Mengage. Och det var egentligen här man började göra entré i USA på riktigt. Och man har nu via dotterbolaget Campaign Registry signat alla Tier 1 carriers i USA. Och man representerar cirka 98% av den marknaden i USA. Så man börjar sätta fästet i USA här. Och ska bli intressant att se vad som händer i framtiden för bolaget.
Kanske bara poängtera Ubiquity. Då tänker jag förstås på det noterade bolaget Ubiquity, fast med i på slutet, som gör bland annat switchar och routrar och sådana saker som är väldigt smarta och intressanta. Men det har ingenting med det bolaget att göra.
Nej, absolut inte. Och det var kanske därför de ändrade namn. De såg en möjlighet framöver att noteras. Men bolaget har en växande portfölj med kunder, över 3800 stycken, bland annat AstraZeneca.
Har man ju talat om någon gång?
Exakt. Zomato och Viber. Så i alla fall lite kvalitet av de här kunderna. Och ja, som ni säkert förstår är det ju så att Caleira, ja, de jobbar ju för att leverera deras kunders meddelanden till slutkunden. Och under Q2 så levererade man över 8,5 miljarder så kallade billable messages. Det är en 62% ökning year on year. Och man kopplade upp över 1,4 miljarder voice calls. Och den här ökningen på närmare 200% year on year. Man har även nyligen lanserat en Zoom-konkurrent. Man har köpt upp ett bolag som specialiserar sig just på video-API:n. Och det är ju för att man vill vara då en så här one-stop-shop. Du ska ha allting här för att kontakta dina kunder. 75% av intäkterna kommer ifrån kunder som har funnits på plattformen i minst ett år. Och 44% kommer från topp 10-kunderna. Där är det viktigt att poängtera att ingen topp 10-kund har churnat senaste året. Alltså de har funnits på plattformen i över ett år. Just nu har man 36% av intäkterna från just Italien. Och 25% från Indien. Och 20% från USA. Och sen resterande från Sydamerika, Europa och Asien. Så det här caset är ju väldigt inriktat mot just Italien och mot Indien. Med en liten option där på USA. Men det som är intressant är att man satsar ändå på global expansion trots att man har rätt liten storlek. Och jag tycker också det är viktigt att påpeka att ingen individuell kund står för mer än 10% av omsättningen, vilket man skulle kunna tro ett bolag av den här storleken. Man har partnerships med bland annat AWS, Shopify, Google, Visa och WhatsApp, samt att man har väldigt många olika integrationslösningar, vilket är väldigt viktigt nu för tiden. Det är ju allting från Google, Microsoft, Oracle, Salesforce, Zendesk. Men jag menar, med tanke på att det här är Market Makers Pod så vet ju de flesta vad det här typen av bolaget handlar om. Det som är intressant är lite geografin, men också tillväxten. Växer det här bolaget? Och svaret är ju faktiskt ja, och det växer otroligt snabbt. I senaste rapporten, alltså Q2 som landade här under augusti, så rapporterade man omsättning på 54 miljoner dollar jämfört med de 50 miljoner som var förväntat. Och det här är alltså en tillväxt på 70%, över 70% year on year, varav 40% av det var organiskt. Bruttovinsten kom in på 10,5 miljoner för kvartalet. Det är alltså en ökning på 140% year on year. Det här var 80% organiskt. Men alltså en bruttomarginal på cirka 20%. Och det kanske inte låter så mycket, men det är upp från under 50% förra året. Så man ser ju en marginalexpansion i det här bolaget, vilket är en otroligt trevlig trend.
Där bör man ju ändå någonstans kanske, jag kan tänka mig att de, som sagt, de, som du sa, de förvärvar ju mycket och de håller på att expandera. Så att de har ju säkert, ja men det går väl åt lite, i och för sig hamnar inte det på bruttomarginalen i och för sig. Men förhoppningsvis skalar i alla fall, för man kan jämföra det med till exempel svenska Sinch som håller på med liknande grejer. De har ju 25% i bruttomarginal och amerikanska Twilio har ju hela 50% bruttomarginal. Så det är ganska stor skillnad, framförallt mot Twilio där.
Exakt, men man kanske inte ska Det är ju lätt att man hör mjukvarubolag så tänker man på de här med 80% i bruttomarginal. Och det är inte riktigt samma bolag. Man måste, eller samma typ av bolag. Trots att det är mjukvara så måste man ju skilja på vilken typ av mjukvara det är.
Absolut, och jag tror att marginalerna förbättras över tid. Det är ju det man har sett i Sinch, och det kommer man antagligen se det här bordet också kan hänga med, om någon fortsätter exekvera förstås.
Earnings per share kom in på minus $0.13 per aktie. Och det här låter ju tråkigt, det är förlust. Men expected var ändå 0.3, alltså minus $0.3. Och det är en otrolig förbättring för förra året, då var minus $0.4. Det man dock ska påpeka är att enligt bolaget själva så är den här förlusten en one-off. Man kommer med stor sannolikhet gå med vinst redan i Q3 och Q4 i år, som tenderar att vara de bra kvartalen för det här bolaget. Och en stor anledning varför man kom in med förlust det här kvartalet var uppköpet av M-Engage. Och ja, just därför så kommer man troligen visa en finare, ja, lite finare resultat här framöver. Bolaget har stort insiderägande. 31% av aktierna ägs av styrelsen och ledningen. Däremot kan man ju ifrågasätta. Jag har sett att det har varit en del insiderförsäljning senaste tiden, vilket jag tycker är lite skevt för ett så här litet bolag. Så det är någonting jag själv i alla fall vill studera lite närmare. Jag ska också kommentera att en stor del av free floaten är shortad. Och det är många av de här tillväxtbolagen som är det nu för tiden. Så man kan ställa sig frågan, är det en potentiell short squeeze på G? Jag tror kanske inte man ska satsa på det. Men finns det någon möjlighet här, eller är det marknaden som är smartare än den själv?
Man kan ju försöka gå in på Reddit, på Wall Street Bets, och få med sig de andra aporna att driva upp kursen i bolaget och göra en short squeeze. Det är det du försöker säga.
Exakt så.
De alla köper samtidigt på torsdag klockan ett.
Exakt, torsdag klockan ett, nej. Jag vill inte ens säga något sånt. Vi skämtar bara. Snälla fi, kontakta oss inte igen. Men i alla fall, för allt det här så tycker jag i alla fall att det är en relativt billig prislapp. Som sagt, du har ju 70% i tillväxt, 40% organiskt. Vad betalar man för det? Jo, om du kollar Q1 2021, ja, då hade du cirka 40 miljoner i intäkter. Nu här i Q2 hade du cirka 50 intäkter. Vi ponerar att du har ungefär samma i Q3 och Q4, även fast det brukar vara bättre kvartal. Ja, då har du cirka 200 miljoner i sales på året. Du har 430 miljoner i market cap. Ja, det är ju ett price to sales på cirka 2. Det är inte så farligt för en sånt här bolag.
Nej, där kan man ju återigen jämföra med Twilio och Sinch. Sinch får handla till EV sales 9. Och Twilio handlar till EV sales 24.
Exakt.
Det är lite skillnad.
Ja, jag tycker ändå så här, jag kan disclaimer här, jag har inte plockat in någonting av det här i portföljen än. Men jag tycker det är rätt intressant för bolag som växer väldigt starkt, har en relativt billig prislapp när du kollar på tillväxten och i absoluta tal också. Har hög sannolikhet att vända till vinst redan nästa kvartal, eller i alla fall inom kort tid. Och du ser att marginalerna håller på att expandera. Allt som allt så tycker jag att det är... Ja, det här är en väldigt intressant litet microcap play.
Och den här veckan sponsras vi också av NBX igen, Norwegian Block Exchange, som är det enda valet för dig som vill ha en professionell handelsplats för kryptovalutor.
Hos NBX kan du handla alla de stora kryptovalutorna i en säker miljö som är godkänd av norska Finansinspektionen och som är fullständigt försäkrad.
Nu har man dessutom uppdaterat plattformen så att den fått en riktig makeover med enormt förbättrad användarvänlighet. Så gå in och kika själv på nbx.com/mm, alltså nbx.com/mm. Vi säger stort tack till Norwegian Block Exchange. Ja, Kaleira, intressant bolag faktiskt. Jag gillar den här typen av plays när man i princip tar ett bolag man redan känner igen som Sinch eller Twilio och applicerar det på en annan geografi bara. Det brukar ju vara ganska intressant. Vi bara kollar vad bra det har gått för kinesiska bolag på sistone. Nej, skämt på CEO. Men det har ju varit, det är ju en strategi som funkar. Så ta någonting som funkar riktigt bra på marknaden, expanderar du till andra marknader. Jag tror dessutom kanske det här med SMS kan till och med vara ännu lite större på vissa av de här marknaderna. Så att, ja, superintressant. Jag tänkte däremot att jag skulle prata lite om ett case inom någonting som heter RPA, nämligen Robotic Process Automation. Och vad är då det, undrar kanske någon? Jo, men tänk exakt det som robotar har gjort inom industrin, där vi byggt de här produktionslinjerna och ersatt människorna med robotar som bara återigen gör samma repetitiva liksom monteringselement eller moment om och om igen. Det är precis samma sak fast vi gör det för datorarbete då, kan man säga. Har du jobbat på ett stort företag så vet du hur det kan se ut. Man har antagligen ett gigantiskt gammalt internet i SharePoint som kommer från Microsoft för övrigt. Miljontals Excel-filer, också Microsoft. Och så har man förstås ett extremt trögrörligt affärssystem, typ SAP, noterat på tyska börsen. Och så kanske man lite egenutvecklade applikationer på det också. Så man har först det här affärssystemet, säger vi, och där lägger man kanske projekt, säger vi. Det ska mappas mot korrekta konton som ska debiteras och så vidare. Så man lägger upp det här projektet, anställda tidsrapporterar mot det. Men man vill ju också kunna följa projektets framfart i andra dimensioner, så att säga. Så där får ju någon satt upp en SharePoint-sida där man har kanske någon lista eller databas som man får översikt över alla projekt. Sen ska det i varje projekt utföras massa uppgifter, och då har någon skapat ett Excel-ark för att hålla koll på de milstolparna och så vidare. Så att det som är det stora problemet med det här som jag beskriver nu, ja, det är att det är massvis med grunddata, typ projektnamn, projektledare och så vidare, som ska matas in på nytt i varje sånt här system. Och det här är någonting som sväljer enormt mycket tid runt om i världen. Faktum är att det handlar om miljardvis med timmar varje år, och därmed enorm, enorma marginalförbättringar, effektiviseringar man kan göra om man skulle få bort de här elementen. Ett annat klassiskt exempel, bara för att ta någonting till, som är väldigt alldagligt idag eller väldigt vanligt, det är det här med inskannade fakturer. Förut så var det så att en leverantörsfaktura, den postades till kontoret, där läste någon på ekonomi av den, och så måste man tvungen att mata in manuellt vem som, ja, men vilket datum den ska betalas, hur mycket som ska betalas, vem den ska betalas till och så vidare. Och det matas in manuellt i ett affärssystem, och sen fick någon annan godkänna, och så ska det då matas in manuellt hos banken för att skicka betalningen. Idag går ju det här mer eller mindre helt automatiserat. Man skannar in fakturan, den läses av automatiskt om den har sett liknande fakturer förut. Och så kan den automatiskt mata in affärssystemet som automatiskt skickar ut för att test. När att testen har godkänts, ja, då skickas det automatiskt in i banken via ett API då. Så att man helt enkelt tar bort hela det elementet och därmed effektiviserat enormt. Och det är det här som egentligen grundtänket med RPA då. Att man på olika sätt ska kunna ta bort de här manuella repetitiva sysslorna. Ofta bygger det på att man har ett program som ligger på datorn som spelar in vad man gör, och sen kan man då kombinera det här man har spelat in, alltså med handlingar man gör då, tillsammans med olika typer av API, alltså kopplingar mot andra program och tjänster, för att få det att prata med dem då. Och sen så körs det automatiskt. Antingen pratar man om att det körs unattended, det vill säga att du inte behöver titta på det, det sker i bakgrunden. Den bara gör det här automatiskt. Till exempel varje gång jag laddar upp då en leverantörsfaktura i en viss mapp på intranätet, så läses den igenom utan att jag märker det. Och alla uppgifter matas in och skickas för test. Sen finns det också attended. Du sitter mer som bisittare, så att det är mer att du trycker kanske på en knapp. Istället för att du då själv behöver sitta och klippa och klistra in i 10 olika fönster, så trycker du på en play-knapp och så bara görs det automatiskt. Så att man tar bort det momentet. Summa summarum i alla fall så kan det spara oerhörda mängder tid. Jag tror att alla fattar. Man kan som sagt spara miljardvis med timmar på repetitiva uppgifter. Och det är ju den här typen av produktivitetsförbättringar som gör att vi fortsätter ha tillväxt liksom i världen fortfarande. Vi blir för varje år mer och mer produktiva, och datorerna har ju varit ett enormt komplement där, och även robotar överlag. Ett sätt att få tillväxt utan att slösa på ändliga resurser.
Ja, och de här typen av produkter, just produktivitetsprodukter, blir allt mer populära hos företag. Liksom lite annorlunda, men du har ju allting från Jira, som är liksom issue and project tracking software. Det är alltså Atlassian som har köpt upp det. Du har till exempel Asana, där du helt enkelt managerar ditt teams arbete och projekt och liknande online. Och det här är en annorlunda inriktning, men det handlar ju allting om produktivitetsförbättringar i företaget. Och det här är ju en sjukt stor industri, växer otroligt snabbt, och det har ju verkligen gått från, på relativt kort tid, senaste 10 åren, från att vara kanske någonting som företag inte lägger supermycket på, till att helt plötsligt är det någonting som alla måste ha, som alla företag måste investera hutlösa summor pengar i.
Ja, och en mer, kanske lite mer direkt konkurrent är ServiceNow, som också noterats, som jag tror vi har lyft i podden någon gång för länge sedan, som också håller på med olika typer av automatiseringslösningar. Och det blir ju vanligare och vanligare, för att folk börjar mer och mer liksom, ja, men faktiskt förvänta sig att saker ska kunna ske automatiskt. Det kommer mer och mer frågor liksom mot IT-avdelningen som säger, men det här borde vi kunna automatisera. Vi gör ju det här likadant varje gång. Varför måste vi göra det manuellt? Helt enkelt för att man ser att det här liksom sker mer och mer i sin vardag också, att även hos konsumentprodukter. Så börjar man få det förväntade, eller man börjar förvänta sig att det helt enkelt ska gå att automatisera bort saker. Och man ser att ens tid liksom är för dyrbar för att slösa på repetitiva saker. Sen det som ska tilläggas också, att det här är ju verkligen en kombination av allt det som vi ofta pratar med podden som vi är så intresserade av. Det är AI, alltså artificiell intelligens, det är det vi behöver för att kunna till exempel läsa av en faktura automatiskt och sådana saker. Och det är då API-ekonomin som vi pratar om så mycket. Det vill säga att man har mängder olika tjänster, man kan ha Twilio, man kan ha Kaleira eller vad det nu är, när för någonting, för att skicka ut sms och kommunicera och så vidare. Och så får man det integrera med andra tjänster via API-er. Och det finns förstås siffror för att backa upp det här. Gartner till exempel, de säger att Robotic Process Automation kommer generera intäkter, mjukvaruintäkter på närmare $2 miljarder under 2021. Vilket är en ökning på närmare 20% från 2020. Och man prognostiserar också att det kommer fortsätta växa med tvåsiffriga tal ända fram till 2024 åtminstone, trots påverkan från covid-19. Varför det? Jo, men det är klart att folk kommer för att liksom hantera de här ökade fraktkostnader och andra saker, saker som sätter press på företagen och minskar intäkter så. Ja, men det ökar egentligen bara drivet att effektivisera. Fler och fler ser man vill ju faktiskt försöka effektivisera och öka produktiviteten för att kunna kompensera för de problem man har fått av covid-19. Man har mindre folk också att röra sig med och samtidigt vill man förstås inte liksom säga upp folk på utan då vill man hellre effektivisera och kunna få vinstmarginal därifrån. Så det är jättemycket det handlar om. Gartner tror också att 90% av alla världens stora organisationer kommer att ha någon form av RPA till 2022. Och det här med att 90% av stora organisationer kommer att använda det 2022, ja, det kan vi faktiskt backa upp genom att titta på ett väldigt renodlat case inom sektorn, nämligen UiPath. Jag tänkte lyfta det, som sagt, ett renodlat case. Sen ska jag faktiskt också ta upp ett litet konglomerat här i slutet som kanske kan döda konkurrensen tack vare sin starka ställning. Men UiPath börjar vi med. Ticken PATH, alltså Path. De gjorde en IPO tidigare i år, i april om jag inte minns fel. Men företaget är grundat redan 2005. Men pivoterade, kan man väl säga, under 2015. Liksom, och gjorde om lite grann då för att göra. Därifrån har man gjort egentligen en ganska sagolik resa och blivit enormt stora. Och jag sa ju det att man som sagt kan backa upp det här med att väldigt många företag använder den typen av tjänster. Det är bara att kolla på UiPaths kundlista. Man har 80% av Fortune 10-bolagen på kundlistan. 70% av Fortune 100 och 60% av Fortune 500. Det jag försöker säga är att majoriteten av världens stora företag använder redan idag UiPath. Så det är ju ett enormt etablerat företag på det sättet. Forrester, liknande researchfirma som Gartner, de rankar UiPath högst inom kategorin RPA. Därför är Microsoft också med i topp 3, vilket vi ska återkomma till. SAP, som jag nämnde, finns med på listan också, men de ligger betydligt långt efter där. Om vi återvänder till det här med kunder, man har runt 10 000 kunder totalt i UiPath, så det är väldigt, väldigt mycket kunder. Fler än 1 000 av de kunderna har en ARR, alltså återkommande intäkter. Det vill säga det här, det är den heliga graalen inom SaaS och mjukvara. Man vill ha återkommande licensintäkter. Man har över 1 000 kunder som genererar mer än $100,000 i ARR per år. Så att många stora kunder. Net retention rate, som vi så fint pratar om, är 145%. Så att normalkunden då, eller snittkunden om ska säga, genererar alltså varje år, kommer tillbaka med mer business, 45% mer faktiskt än vad de gjorde förra året. Så att man helt enkelt växer också internt på nya, både nya kunder och befintliga. Runt 80% CAGR i ARR, alltså återkommande intäkter. 80% också CAGR på omsättningen, så att går ju hand i hand. 60% växte man senaste rapporten year over year, omsättning. Så att ett rejält tillväxtbolag. Och här kan vi prata bruttomarginaler, Fabia. Du var inne på det förut att många av de här SaaS-bolagen har fantastiska bruttomarginaler. UiPath ligger närmare 90% i bruttomarginal.
Ja, det är helt galet. Äntligen är vi tillbaka på lite hederliga plus 80-marginals-businesses.
Exakt. Men som det brukar vara också, när de är så där nära eller har sådana extrema bruttomarginaler, så har de av någon konstig anledning aldrig någon vinstmarginal att tala om. Och detsamma gäller UiPath. Det är ju nämligen så att det hänger väl ihop. I och för sig har man så fantastiska bruttomarginaler, så vill man väl kanske också göra allt för att gasa på den resan och växa, för att man som sagt kan tjäna så grovt mycket pengar på varje extra tillväxtkrona. Så man har ingen lönsamhet idag, men man har faktiskt ett mål och satsar ändå mot lönsamhet. Det här påbörjades för 2 år sedan. Då skalade man ner rejält, sa upp 300-400 pers, vilket motsvarade runt 10% arbetsstyrkan då vid tillfället. Och tanken var att man ville försöka i alla led egentligen effektivisera och nå en snabbare väg mot lönsamhet. Och man sa då att man siktade på lönsamhet redan 2020. Och det finns vissa tecken på det här. Det pratades en del faktiskt om att de i samband med noteringen i princip var lönsamma, men att noteringskostnader och lite annat kom i vägen då. Men vi får se, det viktiga för att man har ju verkligen operational leverage, som det så fint heter, det vill säga att man har en skalbarhet. Desto mer man växer, desto mer närmar man sig lönsamhet, och den dagen man kliver över till lönsamhet så kommer ju den verkligen ta fart rejält, och det kommer bli väldigt intressant tror jag. Vi kan jämföra bara 2020 mot 2021. De har ju brutet räkenskapsår, så 2021 är redan avslutat i UiPaths värld. Det tog slut 31 januari deras räkenskapsår. Väldigt märkligt det där, varför inte bara lägger det till den 1 december. Men, en annan fråga. Jämfört 2020 mot 2021 så ökade ju omsättningen med 72%. Medan kostnaderna enbart ökade 10%. Så där ser man ju tydligt att desto mer de växer omsättningen, desto närmare handlar de om vinst. Förlusten minskade också. Från 2020, då gick man back ungefär en halv miljard dollar. Det vill säga hela Kaleiras market cap i princip. Men 2021 då, så gick man bara, inom citationstecken, back 90 miljoner dollar ungefär.
Ja.
Så att förlusten minskade ju markant.
Ja, de är på rätt väg om man vill se vinst i sitt bolag.
Så är det verkligen. Utan att göra allt för stor avkall egentligen på omsättningstillväxten här.
Exakt, och det är ju faktiskt väldigt imponerande.
Och som sagt, det man jobbar med, det är ju RPA och dess former. Det är ju som sagt olika typer av robotar och automation för att ta bort olika typer av flaskhalsar och manuella repetitiva uppgifter man har. Man har ju förstås då, man installerar en applikation på skrivbordet bland annat som kan hålla koll dessutom på vad du gör varje dag för att då upptäcka och identifiera saker att automatisera. Och sen kan du förstås också bygga då en bot för att automatisera saker. Dessutom så har man också olika tjänster att analysera och titta på hur de här faktiskt presterar och hur mycket man sparar på och så vidare. Vilket jag tror är väldigt positivt, för att företagen vill ju se också att de här faktiskt ger effekt. Man lyfter upp vissa exempel när man kollar på sina investerarpresentationer med dem. Att man till exempel femdubblat effektiviteten och sådana saker. Man har fått ett team om fem som helt plötsligt kan göra 20 personers arbete och så vidare. Så att, väldigt intressant och väldigt lönsamt. Jag tror att alla är med på ungefär vad RPA är nu. Och jag tror att alla förstår och ser syftet med automatiseringar. En kritik man däremot kanske kan rikta mot UiPath som de har fått en del i alla fall, det är ju att de har väl varit ganska fokuserade på större äldre system som Oracle och SAP och så vidare, så att kunna automatisera de här systemen. Det är väldigt klokt, för många företag jobbar med det här, framförallt jobbar väldigt många stora företag med det. Men en del då tycker kanske det här är lite förlegat. Det är väl det de har fått kritik mot, att varför satsar ni inte på de här bolagen som växer, som blir nya, som Twilio och så vidare. Men det har man faktiskt gjort nu. Man försöker verkligen liksom gå mot det hållet också, att kunna automatisera mer SaaS-bolag och mer integrera mer API helt enkelt. Men samtidigt tror jag inte man ska förglömma att SAP och de här systemen, de är enorma. Det är ingenting som kommer försvinna över en natt. Det är enormt stort hos alla stora företag. Sen kanske inte de nya yngre företagen satsar på det på samma sätt, men i princip alla stora gamla företag och framförallt tillverkande företag och så vidare kommer i princip inte kunna komma ifrån de här systemen på väldigt, väldigt lång tid. Så det är fortfarande jätteviktigt, och det är där tror jag framförallt man kan också tjäna stor verkligen effektivisera och spara in. Men sagt, man har integrerat också fler och fler SaaS-tjänster, vilket har gjort att man ökat sin TAM, alltså sin adresserbara marknad. Så från 10 miljarder dollar som potentiell liksom, marknad år 2015, så idag så ser man att man har en TAM på ungefär 60 miljarder dollar istället. Så att man har sexdubblat då sin TAM helt enkelt, eller femdubblat kanske man säger. Något annat som är lite spännande här, det är att de har en marknadsplats. Där jag faktiskt missat förut när jag kollade på dem. Det är helt enkelt en marknadsplats för olika bolag, att för användare att kunna sälja sina egna färdiga lösningar. Så att JP Morgan har kommit på en bra process de har automatiserat för någon intern liksom, rutin. Ja, då kan de lägga ut den på marknadsplatsen och sälja den till ett annat företag, så att Goldman Sachs kan använda samma och implementera den och också spara pengar.
Där är otroligt intressant, för det här tar ju liksom ett bolag från liksom några som producerar mjukvara till att faktiskt skapa plattformar och tillåter du folk att faktiskt kunna tjäna pengar via att producera via din plattform, ja, då har du en helt annan typ av vallgrav och en helt annan typ av flywheel bakom. Bara jämför med till exempel Zoom, eller varför inte Shopify till exempel. Shopify känner de flesta till, du kan skapa e-handel där, men det är många kanske inte känner till, det är att du kan skapa olika typer av widgets och liknande och sälja på Shopifys egna marknadsplats. Så att det finns ju folk som bygger bolag på Shopify som inte är e-handel, utan det är mjukvarubolag som riktar sig mot de här e-handelsbolagen som går via Shopify. Och det här gör ju att de drar till sig allt fler liksom, typer av kunder som använder deras produkt, och i stort sett breddar de sig till en mycket större potentiell kundkrets.
Ja, jag tycker faktiskt det här är sjukt intressant. Jag har tyvärr inga siffror på hur stor marknadsplatsen är idag. Och framförallt inte hur mycket pengar genererar. Jag tror dock inte, det är liksom inte det som är syftet. Utan syftet är ju att kunna visa vad man kan göra. Och få egentligen in nätverkseffekter också och in data förstås. Men det är bara att titta på egentligen alla typer av automatiseringsverktyg. Och många andra typer av mjukvaror. Så är det ofta så att användarna kanske inte alltid själva kommer på lösningen eller sitter och funderar. Så de kanske inte spenderar så mycket på sin arbetsdag, men jag sitter och funderar på vad skulle jag kunna göra annorlunda och vad skulle jag kunna använda verktygen till. Utan då behöver man olika typer av mallar och förslag och inspiration från andra. Där någon visar att, ah, vet du vad, jag kunde göra det här. Jag kunde läsa in den här fakturan automatiskt och skicka ut för att test och sen skicka in i banken. Och då ser någon annan det och tänker, men shit, jag har ju också en arbetsuppgift varje dag. Jag kanske kan använda det. Och då helt plötsligt kommer man in och börjar bygga nya grejer och nyttja produkter mer. Så det där tror jag är ändå jätteviktigt. Det skapar ett väldigt stort mervärde eller framförallt inspiration att få folk att använda produkter mer. Sen något annat som man också använder av, som jag också tror är väldigt bra och framgångsrikt, det är att man använder sig av ett partnernätverk av konsulter som hjälper företag med att implementera UiPath hos dem. Och det här är precis samma strategi som Microsoft till exempel använder, det vill säga man har olika partners, det är de som säljer kanske licenserna och så vidare. De vill också sälja datorer och så vidare, typ börsnoterade Dustin då, till exempel. I och med att de säljer Microsoft-tjänster så vill de också skicka ut konsulter och få en att använda tjänsterna mer och implementera dem och bygga migreringar och så vidare. Och precis på samma sätt jobbar UiPath med partnernätverk, dock i en mindre skala. Men så där finns jättestor liksom, konsultnätverk med folk som kan sälja in UiPath och bygga färdiga lösningar med dem. Också någonting jätteviktigt för att få företag att använda det här. För att alla har inte resurser in-house för att kunna bygga det själva. Så, för att summera här lite grann då. Det är ett väldigt intressant bolag. De har definitivt liksom, de verkar inom en sektor som har enormt stark tillväxt. Dessutom en tillväxt som kan ta dem till lönsamhet. Man har väldigt starka moats. Det är svårt att byta för den här typen av system när det är väl implementerat. Man har mer eller mindre oändliga möjligheter med en enorm TAM och en liksom en produkt som alla behöver och alla ser fördelar med. Dessutom tycker jag också att det är väldigt intressant management här. Väldigt duktig vd och generellt en bra liksom ledning också. Riskerna då, om vi ska prata om det. Ja, jag skulle vilja egentligen summera ner det i två punkter. Dels är det konkurrensen och dels är det värderingen. Värderingen är snordyr. Vi var ju pratat här
såklart, med att såklart att den är det.
Vi pratade ju om ett EV sales på 2 på det här Kaleira. Här pratar vi istället mer Twilio-nivåer. Man har ett EV-sales på 33. Men om man nu ska se ljuset i tunneln här och ser optimistiskt, så har ju det här faktiskt ändå halverats. Tack vare förstås genom ökad omsättning, men framförallt också en aktiekurs som nästan halveras från toppen här i juni. Så den har blivit betydligt billigare och det är därför det börjar bli intressant att kanske kika på de här snordyra bolagen igen, för att de har åtminstone kommit ner till billigare nivåer. Men det är jättedyrt och man gör ingen vinst än. Jag tycker det ska bli jätteintressant att se dock vad som händer när man kliver över den här tröskeln. Ett bolag som handlas till EV Sales 33, det låter jättedyrt. Däremot är det många som kan tänka sig att betala PE 33. Och med tanke på att bruttomarginalen är närmare 90%, ja då kommer också förhoppningsvis vinsten bli ganska högre bolag på sikt. Så att PE-talet kanske inte kommer bli så blodigt. Och det är lite därför folk betalar så höga EV Sales multiplar för den här typen av bolag. För att man tror på en väldigt, väldigt hög tillväxt framåt. Men det är dyrt just nu. Och konkurrensen, och det är den andra punkten. Ja, det leder mig in på nästa lilla blänkare som jag vill lyfta. Och det är ju Microsoft som jag tjatar så mycket om. Och alla känner redan till Microsoft, så jag ska inte dra hela caset där. Kan dock noteras en liten bit om det är någon som mot förmodan inte känner till Microsoft. Jag tror alla känner till Microsoft, men alla kanske inte är helt inlästa på Office 365 eller Microsoft 365 som numera heter. Det är ju liksom, de gjorde ju en stor omställning mot en licensmodell och en prenumerationsmodell. Och därefter har Microsofts lönsamhet bara totalt exploderat och man har blivit så enormt marknadsledande. Det är liksom någonting som alla måste ha. Alla måste ha Microsoft 365 för att då får man Office-paketet, man får Outlook, man får Windows och så vidare. Alla måste ha det idag i princip. Här har man faktiskt, apropå pricing power, lite sådana saker och moats. Man har genomfört prishöjningar nu på Office 36, eller på Microsoft 365. På de här licenserna. Och det var ganska länge sedan sist man gjorde det, vill jag minnas. Och man höjer nu motsvarande då runt ungefär 10% på de här licenserna. Och vart hamnar de 10% ökningarna? Jo, de hamnar rakt ner på sista raden. Det är ganska otroligt. Så på bara en sån liten handvändning. Ingen kan ju säga upp de här licenserna för man måste ha dem. Det är klart att man kan se över lite vad man har dem för någonting och så vidare. Och kanske nedgraderas lite grann. Men i princip så måste du ha kvar licenserna. Speciellt om man gjort sig beroende av alla produkter. Och då får ju Microsoft 10% så här rakt ner på sista raden. Så det säger någonting om varför de här bolagen är så intressanta. De har ju sån otrolig pricing power och möjlighet att generera kassaflöde och vinst. Så det är en riktig kassaflödesmaskin som handlas till betydligt trevligare multipel än UiPath. Här ligger PE-talet kring 30 lite drygt. Men man växer annars så pass mycket också att PEG-talet ligger på 0,9. Här är ett av mina favoritinnehav och ett av de innehav jag haft längst tror jag också faktiskt i portföljen. Så att det är väl en disclaimer där att jag äger aktier i Microsoft också. Inte för att jag tror att vi kommer rubba eller röra den aktiekursen direkt med tanke på hur mycket
Vi är en stor podcast nu. Vi kan rubba alla bolag. Amazon kommer här näst.
Men varför lyfter jag då Microsoft när vi pratar om RPA? Jo, för att i den här Microsoft 365-licensen som jag pratar om, där man får alla de här program man behöver som Office-paket och så, då får man också med någonting som heter Power Automate, tidigare heter Microsoft Flow. Och det är just ett automatiseringsverktyg. I dess grundutförande, det som ingår i den här licensen, då handlar det framförallt om att integrera olika API-er. Dels massa tredjepartstjänster, alltså man använder Twilio till exempel, vet att de har en koppling till. Men majoriteten av användare liksom stöter nog framförallt på det, för att de har ju också väldigt bra sömlösa integrationer för att få alla Microsofts egna produkter att prata. Typ Outlook, SharePoint, Teams som är jättestort idag. Bara för att lyfta ett exempel på vad man kanske gör. Man kanske sätter upp ett formulär i Microsoft Forms, som är en Google Forms-kopia. Där kan användare rapportera kanske en felanmälan, säger vi. Då kommer Power Automate ta infon från det här formuläret, spara ner i en lista i SharePoint, det blir alltså din databas. Sen skickar den ett mejl via Outlook till slutanvändaren som har anmält felet, där den då fått ärendenummer så den kan följa sitt ärende. Och samtidigt skriver den då med en chatbot i Microsoft Teams till supportteamet, så de får reda på att det finns ett nytt ärende. Det kan vara ett exempel på en sån integration som man helt plötsligt kan göra väldigt fort och som sparar massvis med tid och gör att allting sker automatiskt därför att man behöver göra något manuellt. Nu har man, det är väl under senaste året här, byggt ut Power Automate och vidareutvecklat det just med ett RPA-verktyg. Så det är därför jag lyfter upp det. Och det här tror jag kan vara en... Det är väl som alla de här tjänsterna. Microsoft har liksom kopierat väldigt många olika andra tjänster till dem. Men oftast finns det utrymme för båda. Bara även fast team har chatt så finns ju fortfarande Slack kvar. De kan ju oftast leva sida vid sida varandra. Och jag tror att det är samma sak med UiPath och Power Automate. Men det är ändå intressant att de lanserar ett RPA-verktyg. Och då kan man installera en desktop-variant av Power Automate och spela in handlingar och automatisera det. Och framförallt sen då integrera det med hela deras stora API-bibliotek. Så det kan bli något väldigt intressant framåt.
Exakt. Det är som du säger, det kommer bero på företaget själva. Har de redan väldigt hög integration av Microsofts verktyg, ja, då är det inte så liksom farfetched att de ska introducera Microsofts egna RPA-system. Har de inte det, har de liksom en blandning, använder de Slack till en sak, Google Drive till något annat och så vidare, då är det kanske inte så konstigt om de skulle gå via UiPath heller. Då kanske de inte vill ha till exempel vendor lock-in och köra ett företag som har hand om allting.
Nej, sen det man ska tänka att en stor del är att själva RPA-delen, den tror jag man framförallt kommer använda till andra saker än Microsofts egna verktyg. Däremot kan det vara så att kanske just för att man har SAP-system, säger vi, eller man har, vad vet jag, Fortnox eller någonting, och så vill man då kunna få den saken att prata med kanske sina Microsoft-system. Så det är inte låst till att bara använda sina Microsoft, utan det är någonting som kan användas till allt. Men det blir väldigt lätt att halka in på det om man redan använder Microsoft till annat. Framförallt, det som är intressant här egentligen, det är det här som är problemet, att UiPath, det är ju det rent play på RPA, medan Microsoft, här, alltså deras intäkter från den här extra Power Automate-licensen, det kommer ju liksom aldrig synas ens på resultaträkningen. Men däremot handlar det om att bygga det här helhetspaketet. Så det är en kassaflödesmaskin som ändå har en viss exponering mot det här. Och framförallt är det intressant för man har enormt stora visioner för framtiden. Och jag tvekar faktiskt inte en sekund på att de kommer lyckas med mycket av det här. Där man just kommer kunna utveckla RPA till någonting väldigt, väldigt stort.
Nej, exakt. Men det blir exakt som till exempel Teams. Det är ju ingen som... Det är inget liksom rimligt företag som skulle ha Teams och Zoom som alternativ. Det vill säga att de inte har något annat program installerat och tänka, men jag tar Teams framför Zoom. Teams är ju bara, det är ett komplement som gör att man vill gå över helt till Microsoft och gå in helt i Microsofts ekosystem. Och det är därför de lägger till så många olika funktioner. För fler funktioner kommer framförallt locka in större företag att helhjärtat gå in och integrera sig in i Microsofts ekosystem. Så det du säger tycker jag i alla fall låter helt korrekt, att det kommer alltid finnas företag som kommer välja UiPath framför Microsoft, för att ingen kommer ju ta bara Microsofts RPA. Du kommer i så fall vara intresserad av flera av deras produkter i systemet och välja att liksom gå in relativt helhjärtat i ekosystemet.
Så, två väldigt spännande bolag här. UiPath, ett rent play på RPA som växer otroligt bra och kan bli väldigt lönsam, tror jag, om de lyckas med den här resan. Och sen har vi Microsoft som knappast kommer dubblas kanske på inom något år sådär, eller på en månad. Men ett bolag som verkligen taktar på väldigt fint och kan lansera en betydligt mer attraktiv prislapp, även om jag vet att en del ryggar tillbaka av PE35 eller vad det är. Ja, och vi kanske ska dra en liten innehållsfläckning. Jag nämnde ju det, jag äger aktier i Microsoft, men jag äger inga aktier i UiPath. Äger du? Och vi ska väl som vanligt dra en liten innehållsförteckning. Jag äger som sagt aktier i Microsoft som jag sa. Jag äger dock inga aktier i UiPath eller Kaleira.
Jag äger inget aktie, något av det jag har pratat om, men som sagt tycker jag att Kaleira verkar riktigt intressant, kommer fortsätta sitta och gräva lite där. Med det sagt, inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning eller rekommendation. Det här är bara det vi gräver i just nu. Alla åsikter är våra egna eller våra gäster och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Apropå sponsorer som du nämnde, upptäck gärna IGs utbud och smidig handelsplattform på IG.com och letar efter en professionell partner att handla kryptovalutor med. Du går in på nbx.com/mm, mm som i Market Makers. Länkar till allt det här finns i avsnittsbeskrivningen. Och vi påminner återigen om den här spännande startupen som vi är med i, nämligen Aktier, AXYER. Vi tror att det kommer bli riktigt bra. Gå jättegärna in på aktier.com/beta. Det finns i avsnittsbeskrivningen också. Så kan du signa upp där om du vill prova betan. Var först ut med att prova det här. Vi hoppas och tror verkligen att det här är någonting som kommer bidra till ett bättre investeringsklimat i Sverige. Det är det vi hoppas på egentligen.
Ja, och framförallt om ni testar det och ni ser liksom, ja men det här duger inte, jag vill se det här och det här. Säg det, så kan vi liksom implementera det och göra det här till den bästa appen för aktiediskussion och aktieinformation som finns där ute.
Exakt, så ser ni att vi ska borde förvärva Börsdata och integrera här, eller ser ni att vi borde förvärva Avanza och integrera här, ja men då är bara skicka in det som förslag på utveckling för betan, eller hur?
Små pengar. Det klarar vi utan problem. Har ni något annat ni vill prata med oss om, så kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes.
Och sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka i avsnitt nummer 200.